Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hej och varmt välkommen till avsnitt 202 i Karriärpodden. Den här veckan gästas jag av en person som har gjort ett spännande karriärbyte. Signe Svensson. Hon har alltid drömt om att få ägna sig åt sitt skrivande. Men 37 år gammal sa hon upp sig som europeisk personaldirektör inom Procter & Gamble-koncernen i Europa. Där hon hade en extremt framgångsrik karriär och jobbat både i Rom och Genève innan hon slutligen bestämde sig för att satsa fullt ut på att bli författare. När hon började på Skrivarakademins heltidsutbildning Skrivarlinjen hade hon jobbat utomlands i mer än 10 år. I höstas debuterade hon med spänningsromanen Övertaget. Nu ska vi få höra om hur Signes resa har sett ut. Från FN i New York till Procter & Gambles huvudkontor i Europa med många erfarenheter av att arbeta med många olika kulturer och vad vikten av att alltid ha människan i fokus har följt med henne och även nu till livet som författare. Innan vi drar igång vårt samtal vill jag passa på att tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt för mig att fortsätta sända Karriärpodden och lyfta fram förebilder. Här kommer nu avsnitt 202 med min gäst Signe Svensson. Jag heter Eva Ekedal. Signe Svensson, välkommen till Karriärpodden.
Tack så mycket, jättekul att vara här.
Ja, så kul att vi får fortsätta prata. Vi började ju nämligen prata här om dagen bara. Och jag bara kände så här, jag vill inte sluta det här samtalet.
Inte jag heller.
Och då bjöd jag in dig hit. Därför att det är nämligen så att vi tog en walk and talk. Vi blev ihoptussade kan man säga, att vi borde ses. Såna där bra connections som man får lite då och då i livet, som kan leda en framåt, eller hur?
Ja, älskar dem.
Ja, och då tog vi en walk and talk runt Djurgården, det var väldigt fint väder. Och då blev jag så inspirerad och också väldigt nyfiken på att lära känna dig lite mer. För du har ju en spännande karriär som vi ska försöka grotta lite vidare i, men också ett spännande karriärskifte. Och en passion som vi... Jag ska inte avslöja allt nu, utan det ska vi ju komma fram till. Men det är... Vad ska vi börja, tycker du? Vi får nästan börja från början. Vem är Signe?
Ja. Jag är född i Göteborg, uppvuxen i Göteborg. Och min pappa är skulptör och min mamma är språklärare. Och konsten har alltid stått väldigt centralt i vårt hem, för min pappa började på Valand samma år som jag föddes. Mm. Så det var inte att
och
han
Valand, för alla som inte vet.
Såklart, Valands konsthögskola i Göteborg. Så det var inte att han var redan en etablerad konstnär när jag föddes, utan vi fick följa med på hans resa. Jag då, min bror som föddes året efter, och sedan fick vi en bror till 7 år senare. Vilket var helt underbart. Mm. Och det betydde ju också att när min pappa bestämde sig för att satsa på konsten samma år som jag föddes, så försörjde ju vår mamma oss. Så då mig, min bror och min pappa i 5 år som den utbildningen är. Så jag har en väldigt tuff och väldigt varm och stöttande mamma.
Okay.
Och det har ju varit även för oss. Vi har haft ett otroligt kreativt hem där vi alltid blivit uppmuntrande att, ja, ska man säga, greja. Vi har alltid byggt saker och gjort saker och provat saker. Och det har varit ett väldigt öppet och varmt hem. Så mina föräldrar har jobbat otroligt hårt hela min uppväxt. Men också så har de varit väldigt sociala. Så vi har haft alla våra vänner, som mina bröders vänner, mina vänner hemma. Och mina föräldrars vänner har alltid varit på väg in på middagar eller bekanta som har kommit in för att låna någonting eller lämna tillbaka någonting. Och mina föräldrar ska alltid lämna blommor eller hämta något. Så att jag kände i Göteborg att jag växte upp med väldigt många vuxna tillgängliga runt omkring mig som gjorde väldigt olika saker. Mm. Och att det det var ett härligt nätverk att vara en del av.
Redan från början?
Ja, och jag tror sedan, som vi kanske kommer till då, men när jag har åkt utomlands och inte känt en själ, eller jag har suttit på ett hotellrum på business trip och varit ensam, så har jag ändå haft den visionen av det där starka nätverket som jag kanske, ja, jag har inte lyckats skapa, för det tar, alltså mina föräldrar är från Göteborg och mina far- och morföräldrar bodde där också. Just att sträva efter det har gjort att mitt liv har blivit så väldigt roligt. Mm. Också tror jag gett mig en trygghet som jag har kunnat ta med mig.
Ja, att det finns massa människor runt omkring dig som stöttar och hjälper till på något sätt. Okej, men där får vi ju en liten idé då om en konstnärs familj och en svensk lärarmamma då.
Ja, precis. Ja.
Då kan vi börja lägga pussel, men vad har du själv gjort det också?
Ja, så jag var ju då intresserad av matte. Det var min grej.
Okej, så det var inte alls något av det här, nej.
Ja, det är ju det som är att vara fri. Att då får man hitta sina egna saker. Mm. Och jag var väldigt duktig i skolan, så jag sökte till Sigrid Rudebecks gymnasium i Göteborg. Där det fanns en naturvetenskaplig linje med mattefördjupning. Och det älskade jag. Så tävlade i matte och kom vara 8 i det gymnasiet i någon nationell tävling. Och trodde väl att jag var på väg dit. Mm. Och då kom det en klasskamrat förbi mig i skolan, Henrik Johannesson. Och så sa han, du, det är en uppsatstävling här till något som heter Europeiska ungdomsparlamentet. Och du är väldigt intresserad av men politik och skriva, så ska inte du vara med? Och då var jag med och blev uttagen då från vår skola först och sedan från Sverige. Så vi åkte en delegation från Rudebecks ner till Granada i Spanien för att representera Sverige tillsammans med en skola från Östersund.
Hur gammal var du då?
Då var jag 18, 1997. Och det var det mest fantastiska jag varit med om. Jag satt i en kommitté med ungdomar från hela Europa och vi skulle då lägga fram ett förslag på ett ämne som hade tilldelats åt oss och då jämka vår åsikt och hitta en gemensam lösning. Och det var något av det absolut största jag hade varit med om. Jag älskade det och tänkte, det är det här jag ska göra. Mm. Så då tänkte jag, ja, på
tänk oss sådär, ja. Alltså, om du inte hade gjort det där, då hade du fortsatt med matten. Eller?
Exakt. Om inte Henrik hade sagt det där till mig, så hade det kanske aldrig i mitt liv blivit som det blev idag.
Så där har vi första så här, avgörande grejen.
Ja, precis. Precis. Och då så tänkte jag då att polmag, som hade varit ett steg i den riktningen, det var lite för långt från matten för mig. Så då tänkte jag, då kan jag läsa nationalekonomi. Så då sökte jag till Handelshögskolan. Mm. Och samtidigt som jag läste där så gjorde jag, man kan liksom göra en slags karriär inom Europeiska ungdomsparlamentet. Så jag åkte till Bryssel och var med på sessioner där. Och jag var med i Milano, och Cambridge, och Oxford. Och liksom hjälpte till då för de nya delegater som kom hela tiden.
Så din internationella karriär började ju där då, kan man säga.
Ja, precis. För det där internationella, det var ju någonting jag bara älskade. Mm. Just att vi var olika. Och att få umgås med människor som tänkte på ett helt annat sätt och hade andra bakgrunder än vad jag själv hade. Mm. Och då, när Sverige fick första ordförandeskapet i EU, då tog jag ledigt från Handels ett halvår för att arrangera Europeiska ungdomsparlamentet i Stockholm. Mm. Och då fick man ju då bjuda in det årets delegater till Stockholm och visa allt det fantastiska som finns här. Mm. Och det var helt otroligt. Vi fick vara i riksdagen och kronprinsessan inväg i stadshuset och sedan var vi på Moderna museet, var avslutningsfesten. Så det var väldigt spännande. Och efter det så åkte jag till på utbytet där, HEC. Läste nationalekonomi, det är franska handelshögskolan.
Just det.
Trivdes jättebra
i
där.
I Paris?
I Paris, precis. Frågade mina... trivdes så bra att jag ansökte om att få gå klart min master där. Och det fick jag. Så det var jättefint. Och sedan åkte jag då till FN. Där jag hade sökt en praktikplats. Och
det var wow, jag... vilken start på en karriär. Man blir ju helt så här... Wow. Ja. Många som drömmer säkert om att göra en sån där internationell karriär.
Ja, det var...
Och du bara gjorde det.
Ja, men det var fantastiskt.
Och vad hände i FN?
Ja, då hade jag jättetur där i FN. För att jag var på Europeiska kommissionen och den person som var min handledare hade hand om bland annat miljöfrågor. Så vi jobbade inför World Summit of Sustainability i Johannesburg. Och även var jag där när EU skrev på Kyoto-avtalet. Och då kom ju Margot Wallström över som då var svensk EU-kommissionär för miljön.
Ja, så du lärde känna henne där?
Ja, jag hade ju ändå turen att jag fick hjälpa henne. Och det var en otrolig upplevelse. Hon var extremt påläst och duktig på alla minsta detalj som journalisterna ställde frågor om kunde hon svara på ett mycket enkelt och insatt sätt. Mm. Och det var väldigt roligt för att jag kände mig som en liten... Jag var ju en liten myra i organisationen. Som man är som praktikant och man försöker hitta sin plats. Och så precis då när jag ska då säga hejdå till Margot så säger hon så här... Du, har du någonting att göra just nu? Och då sa jag, det hade ju min chef sagt så här, nu tar du alltid bara tar hand om Margot nu när hon kommer. Så jag sa nej. Då sa hon så här, det är inte så att du känner till någon bra klädaffär här. Och då hade jag en kompis på svenska delegationen som hade visat en klädaffär som inte var i vår prisklass då såklart. Men som vi brukade gå och spana på för det var så snygga saker där. Mm. Och då sa jag, jag vet precis vart vi ska gå. Och du vet, 3 sekunder senare så står vi i den här klädbutiken.
Så var du liksom perfekt till Margot Wall.
Japp. Så det var, och det kändes ju alltså helt otroligt och roligt att hon gav mig den, ska jag säga, möjligheten att få följa med och
förtroende.
Ja, precis.
Vad hände med dig då? Och dina liksom, planer?
Jo, men jag var ju väldigt nöjd med hela mitt internship på FN. Det var dit jag alltid hade velat. Men när jag var ju då 23 och när jag tittade på kvinnor som var 10 år äldre än mig, så tyckte jag att jag upplevde från min position då, 2002, att det var en väldigt tuff situation. Det vill säga, det var svårt att komma in på FN, det var svårt att få fast anställning, det var väldigt mycket projektplatser som var beroende av finansiering. Det var svårt att förstå hur framgång mättes. Det fanns mycket prat om att den känner den och den har de här kontakterna. Och det var mycket, som jag upplevde då, ålder, att man var tvungen att vara väldigt senior för att komma stiga uppåt. Och jag visste ju bara att jag var 23 och inte kunde någonting. Det var liksom den väldigt enkla saken för min del. Och då tänkte jag sådär, vi får väl se här nu. Åker tillbaka till Handels och går klart min utbildning och ser vart jag kommer. Och då var det väldigt roligt, för då hörde en man av sig som heter Stefan Holm som var på Nova 100. Och han hade hittat mig då tidigare och sa, Signe, jag vet ju att du inte är intresserad av företag. Men här har vi en roll på HR på ett företag som heter Procter & Gamble. Och jag vet att du älskar människor. Ska du inte ta en titt på den? Mm. Och då åkte jag in till Procter här i Stockholm. Hade 3 intervjuer och fick ett erbjudande i stort sett samma kväll. Och jag kände att det lät hur kul som helst. Det var ett företag som pratade väldigt mycket om värderingar och integritet. Det var ett företag som såg HR som något absolut centralt för businessen. Den här tiden så rekryterade Procter inga efter universitetsnivå. Vilket betydde att ville man ha världens bästa ledare och medarbetare, vilket Procter vill, så måste man utveckla dem och behålla dem internt.
Mm.
Så det är en väldigt...
bra liksom, intern utvecklingsmöjlighet.
Precis. Mm. Och sedan så pratade de väldigt tydligt om hur jag skulle kunna utvecklas. Det vill säga att att jag skulle äga min workplan, säga vad jag ville göra inom mina områden, i samråd med min chef, sätta väldigt klara mål. Och om jag mötte mina mål så skulle jag både kunna bli... alltså avancera och få andra utvecklingsmöjligheter. Och det kändes så transparent. Det kändes ju som precis det här som inte var luddigt och svårt att få tag ut. Jag tänkte så här, gud, här är det klart och tydligt. Jag vet vad jag ska göra. Jag vet att jag inte kan någonting, men jag vet att jag vill mycket och jag vill arbeta väldigt hårt. Så då började jag.
Och det var så här, det blev inte FN utan det blev Procter.
Då blev det Procter, precis.
Ja, ja.
Och när jag tittar tillbaka så har ju alltså människan alltid stått i centrum för mig. Alltså, hemifrån där jag kommer. Men även när jag gick då natur på Rudbeck så skrev jag mitt då specialarbete om emotionell intelligens. På Handels, när vi gjorde vårt första statistikuppsats, då skrev jag om löneutveckling. Vad händer med löneutvecklingen i yrken där kvinnor inte har tillträde tidigare? Till exempel prästerskap eller lärare. Vad händer med den när kvinnor kommer in?
Det måste ju jag läsa.
Ja, det sjunker ju drastiskt då, kan vi avslöja.
Ja.
Ja, och min magisteruppsats skrev jag och min medskribent då, på vad som händer med tidsinvesteringar i barn. Det vill säga, om man har två vuxna som lever ihop ett hushåll. Vad om de investerar tid i hushållet tillsammans, så är utsikterna för barnens då utbildning är mycket bättre.
Än om det bara är en som, gör det.
Om det bara är en som gör det. Och ju mer liksom delat det är, desto bättre går det för barnen. Så att, jag var ju redan inne på de här mänskliga
det känns som ganska högaktuellt.
Ja.
Fortfarande.
Ja. Och det här var då, 2004 var det.
Men sen har ju du haft en, ska vi liksom snabb spola igenom, även om man inte vill det såklart, för det är så otroligt många intressanta platser framförallt som du har fått jobba på. Det blev en väldigt internationell resa på Procter för dig.
Ja, precis. Det blev väldigt kul att jag har fått resa så mycket genom jobbet och just träffa många olika människor. Så jag började i Stockholm.
Visste du det från början, är jag nyfiken på, att det skulle bli den internationella utvecklingen?
Ja, det sa de väldigt snabbt till mig. Så jag började i Stockholm och sedan så blev snabbt befordrad. Jag tror jag var snabbast i Europa då, när jag precis hade börjat. Och då var det väldigt roligt på Procter, för det är en jättestark, väldigt duktig organisation. Och vi hade köpt Vella och skulle precis då köpa Gillette. Så då var det dessutom Gillette, som inte bara Gillette utan Braun, Oral-B, Duracell. Som hade ett stort kontor i Köpenhamn, så det var en mängd nya kollegor. Från HR är det helt underbart att få välkomna dem och se till att skapa den nya organisationen. Då träffade jag en man som bodde i Italien. Och gick ganska snabbt till min chef och sa så här, nu har jag träffat honom, vad gör vi?
Nu är det kärleken i mitt liv.
Ja. Och då så sa han så här, ja, först så hittade vi en liksom distansarbeteslösning. Och sedan sa han, ja, nu ska vi omstrukturera rekrytering. Och då har vi tänkt att bygga klustern Nordic Italy. Och det var ju helt perfekt för dig. Och det var ju väldigt roligt, för vanligtvis så klustrar man ju Nordic med UK.
Ja, eller,
och Italien med Spanien eller så. Så det var jättefint av Procter att de gjorde det.
De anpassade den tjänsten efter dig. Precis. Var det så?
Ja, den tjänsten, absolut.
Var verkligen så.
Ja, så det var jättekul. Så då gjorde jag det. Och flyttade ner till Italien då, till min kille.
Och hur var det då? Att hamna i Italien? Rom, eller?
Rom, precis. Rom. Jag trodde ju att Procter i Italien skulle vara som Procter i Norden. Och då hade vi ju, jag tror vi hade 17 nationaliteter på 280 medarbetare. Så det var ju ett, inte bara internationell karriär som jag signade upp för, utan även en internationell arbete här, som var jättekul. Och då kom jag ner till Italien, och då är det en ny landschef. Och han kommer förbi och säger, det är så kul att du är här. Och då tänker jag, varför vet du vem jag är? Jag har ju liksom bara landat. Och då säger han så här, jo, för i den här organisationen, vilket är en jättestor organisation i Italien, så har vi 6 utlänningar, så du är nummer 7. Så det var en helt annan situation. Det var en väldigt gedigen italiensk organisation. Och jag pratade ingen italienska, inte ett ord.
Nej.
Och hade blivit nedskickad för att driva förändring då. Så jag skulle ta en rekryteringsmodell som vi hade här i Norden och implementera den där. Och det blev väldigt tufft för mig.
På vilket sätt var det där?
Att jag skulle driva förändring i en organisation jag inte jag var helt ny i. Jag flyttade makt från min egen avdelning, från HR-avdelningen till linjen. Och jag, när jag drev förändringen så upplevde jag att jag inte var inkluderad i det samtal kring förändringen som pågick. Det var faktiskt för min del en väldigt obehaglig känsla. Att man på något sätt känner att här finns ett musikstycke som spelas där jag inte... Jag får bara små toner, jag hör små ekon här och där. Och jag ringde till min chef som då satt i Tyskland, jättebra chef. Och hon ringde runt i Italien. Jag pratade med chefen för Italien om detta. Jag pratade med mina kollegor. Men det tog ändå ganska bra med tid innan jag hade skaffat mig det nätverk som behövdes. Mm. Och då får man ju komma ihåg att då är det här en organisation där de också har blivit börjat vid, från universitetet då och känner varandra. Och de inte har varit vana då, vet, det har kommit utlänningar.
Nej, just det. Mm.
Men den här chefen då som hade tagit tag i mig från början, han var ju så glad för att jag var där. För han ville ju ta in då flera utlänningar.
Han ville få det,
ja. Okay. Så att det blev ju dessutom också mycket, mycket bättre. Mm.
Och, var det här en av dina första så här, motgångar kan man säga?
Ja, precis. Det var väldigt tufft för mig.
Men du fick ordning på det?
Jag fick absolut ordning på det. Och det som var så bra var att på grund av det motstånd jag fick i Italien så byggde jag ju en rekryteringsmodell som var ännu bättre. Mm. Alltså jag tog ju all den här feedbacken som jag fick och verkligen gick på djupet med den, släppte ingenting utan fick till en modell som jag senare kunde ta tillbaka till Norden och förbättra den nordiska modellen. Och sedan då hade jag ett ansvar för universitetsrekrytering för Europa och då kunde jag även då ta med mig den dit.
Aha.
Så att det var helt fantastiskt att jag fick den feedbacken som jag fick. Det är jag bara glad över.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Om vi snabbspolar så kommer vi till flera länder här.
Mm, precis, precis. Jag fick ett till jobb i Italien. Då blev jag personaldirektör för den beauty-businessen. Så de hade parfymer och makeup, vilket var helt fantastiskt. Och jag fick ansvar för även för den stora businessen, det vill säga den business som finns i Stockholm för Procter. För all organization effectiveness kallar man det. Det vill säga bra ledarskap, strategi och hur man jobbar med team effectiveness för organisationen.
Och då, hade du börjat lära dig italienska här nu? Eller?
Ja, då kunde jag italienska.
Du kunde det?
Då kunde jag italienska. Och då hade jag ju...
Blir man accepterad innan man kan det, eller? Hur var det?
Det är helt underbart att lära sig italienska av italienarna, för de är så fruktansvärt positiva.
Mm.
Direkt, du säger un cappuccino per favor, och då kommer någon och säger, det är helt otroligt. Du pratar så bra italienska.
Ja, de är tacksamma liksom att man försöker.
De är uppmuntrande. Och i ett uppmuntrande klimat tror jag att man kan lära sig vad som helst i stort sett. Så det var otroligt fint att få lära mig italienska så att jag kunde prata med säljarna. Och det gjorde ju att jag kunde leda min organisation, som är ju en säljorganisation, på ett helt annat sätt.
Mm.
Och då, när jag skulle få det här jobbet, då, mitt andra jobb i Italien, då sa just min chef så här till mig, ja men det är ju så bra, för nu ser du här nu, nu har vi både ett jobb på italienska och så har du det här då som är organization effectiveness, som är mer högkvarter.
Mm.
Och då sa jag så här, ja men jättebra. Han bara, ja men det är bra för dig och din kille. Och då sa jag, nej men vi har gjort slut. Mm. Och då så sa han, jaha. Vill du flytta tillbaka till Stockholm då?
Mm.
Och då sa jag, nej, nu älskar jag ju det här. Och jag har ju skaffat mig så mycket...
Amor!
Jag, hela landet är ju helt... känns som mitt. VD-sekreterare, hon sa alltid att jag var napolitansk inombords och svensk utanpå.
Ja, men du känns inte så, tycker jag.
Ja. Men så det var fantastiskt fint. Och det som var så kul med det jobbet, det var att på den här organization effectiveness-delen så fick jag snabbt jobba med strategi. Inte bara att man, hur man får ut ett strategidokument till arbetsborden eller bilarna då, ofta för försäljare, hos alla som jobbar för oss, utan även hur tar man fram en strategi.
Mm.
Så då gjorde min chef så här, som var HR-direktör, att han knoppade av den biten och gav så att jag rapporterade till finansdirektören på den biten. Mm. Så det var jättekul. Och att just, jag tror att får man den biten rätt, så är det väldigt mycket andra saker som blir bra helt automatiskt.
Mm.
Så det var väldigt roligt. Och det var också, gillade jag med matte bakgrunden liksom,
just,
för jag var
med
det. Just
fick du det också.
Precis, mm. Precis. Och sedan då på den här beauty-biten så jobbar vi väldigt mycket med kreativitet. Och även så, vi hade Gucci bland vår parfymportfölj och fick åka med Gucci-teamet från Genève till USA, till Cincinnati, och genomgå en stor kreativitetsövning med ny input. Vi träffade story directors från Disney, vi var nere i smedjor, fick helt annan input än den man får vanligtvis på kontoret. Men också genomgå mycket mer kaos än man gör vanligtvis.
Ja.
Så det var två delar som jag tog med mig sen då, till nästa steg som blev till Genève.
Då var det Genève.
Ja, då var det Genève. Och då hade Procter precis lagt den receptfria läkemedelsbusinessen som de hade i en joint venture tillsammans med ett företag, ett läkemedelsföretag som heter Teva.
Mm.
Och den här organisationen som heter PGT Healthcare hade sitt internationella huvudkontor i Genève. Och där satt även det europeiska huvudkontoret. Och då blev jag då personaldirektör för Europa för PGT Healthcare.
Mm.
Och då fick jag en chef från Commercial Senior Vice President från Teva. En fantastisk man som det första han sa till mig var, Signe, nu vill jag, min vision för ledningsgruppen, det är att tar jag en av våra säljare i Sibirien, då vill jag att han ska säga tack för att du har en så fantastisk ledningsgrupp i Genève. Jag är väldigt tacksam för dem. Och alla som har jobbat med säljare vet nog att det är ganska svårt att få säljarna att tycka att just huvudkontoret verkligen ger värde. Så att det var, men den approachen, att man verkligen är där för att hjälpa alla medarbetare. Och vi hade ju ett väldigt stort Europa då som vi räknade. Det vill säga, det är EU-Europa, men det är även Ryssland, Kazakstan, Ukraina, Turkiet, Israel. Så en väldigt stort geografiskt skop. Ungefär 1100 anställda. Fick jag ju då möjligheten att jobba väldigt mycket med Teva, som var ett väldigt intressant, spännande, dynamiskt israeliskt bolag, väldigt långt från Procter, och ta det bästa från Teva och från Procter och hitta på någonting själv då, om vi inte hittade det vi sökte. Så det blev en, vi hade så
mycket
kul
kreativitet i att samordna när man fusionerar bolag på det sättet.
Precis, och möjlighet att se vad är det businessen behöver och ge dem det.
Mm, låter ju superkul. Mm. Hur många år blev det i Genève då?
Fem.
Mm. Och nu börjar vi komma till det här som jag liksom hintade om i början. Eller hur?
Ja, precis.
För någonstans där under resans gång, det låter ju som du har haft väldigt roligt, men det är någonting som gror inne i dig då.
Jag älskade tiden i Genève, ett fantastiskt team, och med den approachen från vår chef så fick vi verkligen möjlighet att vara nära businessen. Så jag bodde i Tyskland 6 månader när vi höll på att jobba där. Jag var i Moskva varannan vecka i 8 månader. Och jag hade så roligt så jag ville liksom inte flytta på mig. Och då hade de kommit väldigt tidigt, för det gick väldigt, väldigt bra för businessen. Och sagt så här, Signe, det går jättebra, ska du inte ta och byta nu, ska du inte ha ett nytt jobb? Och då så hade jag sagt, nej, nej, här är det så kul, du ser ju hur bra det går, rör mig inte nu. Men då kom de då efter 5 år och sa, nu måste du flytta på dig. Och då hade de mitt drömjobb i Asien, så jag skulle flytta till Kobe i Japan och ta över en del av talent management för hela Asien. Så jag behöver den regionen, vilket är superspännande. Och då kände jag bara, nej.
Ja, vad var det som hände där med dig då?
Då tänkte jag, var kommer den här känslan ifrån? Och ibland är det ju så att man vet exakt, men ibland är det så att man inte vet. Och då tänker jag, då får man börja med det man vet. Och det jag visste, det var att jag vet att jag på något sätt vill hem. För det var någonting jag tänkte så här, nu har jag varit ute 10 år, jag vill hem. Jag tänkte, vad mer än hem? Och det här visste jag ju inte då, är det att jag vill ha ett nytt jobb, ett nytt spännande uppdrag, likt det här jag haft, som jag tyckte så mycket om. Fast hemma, på ett svenskt huvudkontor kanske, där man också kan jobba internationellt, fast hemifrån Sverige. Och så kom jag hem och så sökte jag jobb. Och då hade jag gjort bra ifrån mig, hade internationell erfarenhet, det gick jättebra. Men när jag satt där och fick fantastiska erbjudanden, det finns så många otroliga svenska chefer idag, allting var perfekt, så kände jag så här, nej. Och då tänkte jag, men Signe, vad är det här? Du vet, jag kände mig lite som Seinfeld när han dejtar. Han säger så här, nej, det är fel strumpor.
Ja, just det.
Och då tänkte jag, vad är det? Nu måste du tänka efter. Och då tänkte jag, nej, det är ju för att jag alltid har velat skriva.
Mm.
Och satsar jag inte nu så kommer jag nog aldrig göra det. Och det är inte att jag vill skriva en bok, för det hade jag nog kunnat göra senare eller parallellt. Mm. Det är ju att jag vill bli författare. Så då ringde jag upp ett av de där fina jobben då som hade varit intresserade. Och då när jag ringer till den här jättetrevliga rekryteraren så sa han, men du vill inte ha det här jobbet? Jag bara, nej. Han bara, jaha, men varför inte? Vad ska du göra istället då? Och då säger jag, ja, men jag ska bli författare. Och sen, ja, men kommer du inte ihåg att vi testar ju din svenska här nu för det här jobbet? Och du var ju under akademisk medel på svenska. Och då var det ju för att jag hade ju inte pratat svenska på 10 år. Nej. Jag hade varit utomlands och umgåtts med lokalbefolkning. Jag hade läst böcker på lokala språken för att då lära mig italienska och lära mig franska. Och min mamma, såklart svenskläraren, hade ju skickat massa böcker.
Ja.
Och de hade jag ju läst, men det är ju inte alls samma som att stå i den svenska språkfloden.
Nej, precis.
Så att, men då sa jag, ja, men vet du vad, jag tänker söka. Och jag tror att om jag söker tillräckligt länge och tillräckligt ofta så kommer jag till slut komma in någonstans.
Ja.
Men det gjorde jag ju med en gång. Så då kom jag in på Skriverakademin, som är en 2-årig heltidsutbildning. Så man söker till år 1 och sen söker man till år 2. Så år 1 är bredare, år 2 är ett projekt. Började där. Och inför år 2 kände jag...
Hur gammal var du då?
Det här var 2017, så jag var 38.
Ja.
Och då kom jag tillbaka i skolbänken och helt ny bransch och helt nya regler och ett hantverk och som man inte, alltså, jag har ju skrivit hela tiden. Min mamma gav mig min första dagbok när jag var 5, så jag har dagböcker från alla mina år. Och jag skrev en roman när jag var 22 där i New York.
Som inte är utgiven, eller?
Som inte är utgiven. Som heter Syndaren och spelet. Det var en triangeldrama om unga utlandssvenskar.
Okay. Kanske skulle bli utgiven nu, eller?
Ja, om det finns något förlag så. Intresserat. Men, så jag hade ju skrivit. Men då kände jag att jag behövde läsa mycket. Jag behövde läsa mycket svenskt. Så då startade jag ett Instagram-konto som var då en dagbok. För jag har ju läst mycket. Jag har ju skrivit mycket dagbok hela mitt liv.
Du berättade det, du skriver varje dag.
Precis. Och då den här Instagram-kontot följer då helt... Jag tar upp den här boken och så läser jag den. Och det var ju egentligen för att fånga mitt läsande och för att skärpa mitt läsande och mitt skrivande, min analys av det jag läser.
Just det. Men det och Instagram-kontot, det heter Bokturisten.
Ja, precis. Precis. Mm. Men då blev det ju väldigt snabbt, jag la ju till mina vänner och så i början, att det blev, folk reagerade och sa, åh vad kul, jag är kanske i ett läge i livet där jag inte hinner läsa så mycket och det är så roligt att följa med din läsning. Och då blev jag väldigt peppad och det, väldigt glad. Och det, då tog jag liksom kontot på väldigt stort allvar väldigt tidigt. Och det är inte så stort, det är 2000 någonting följare. Men jag, även när det bara var 13 följare, då var jag sådär jättemån om det och gick på kurs på fotografisk och lärde mig att ta foton och det fanns ett kritiklabb för då lite kulturella texter och dit gick jag med mina Instagram-texter och sa, vad tycker ni om de här? Och det var också bra för mig för att jag fick en sådär extra ryggrad. Det, när man ger sig in i en ny bransch är det massa events och mingel och man är alltid själv då till en början. Men då kunde jag liksom skylla lite på kontot och säga, jag måste ju vara dit för att rapportera för mitt konto. För de där 13 personerna.
Jag är liksom här i bokbranschen.
Exakt. Uh-huh. För de där 13 personerna som följer mig.
Ja, det var så du gjorde. Men jag måste få hejda dig lite nu. För att det finns ju något väldigt intressant i det här beslutsfattandet. När man gör en sån grej som du gjorde. Alltså, hade massa fina erbjudanden. Det var liksom tänkt att nu ska hon bara fortsätta här. Och utvecklas i samma spår, så att säga. Och så gör du bara en hel omvändning där. Hur gick det här beslutet till? Och hur lång tid tog det, undrar jag?
Det var ju två delar av det. Så det var ju dels beslutet att då först åka hem och att säga upp mig. Att säga upp mig. Och det gick ju väldigt fort. Och jag har ju alltid varit väldigt mån om att lämna över väldigt väl. Så jag sa upp mig redan i september. Och då skulle ju sluta i maj. Och pratade med mina chefer och sa att nu gör jag så här. Och jag vill verkligen hitta någon bra. Att jag har en lång period så att jag verkligen kan... den här businessen som ligger med så himla varmt om hjärtat, att det blir bra. Och det var ju också bra för mig, för då fick jag ju landa i det och säga hej då och liksom, ja, allting sånt. Men sedan, när jag väl började utforska drömmen om att skriva och att verkligen ge det den tid och den stora, stora investering det är, det är ju en svajig process. Så man börjar tänka och så tänker man tänk om. Mm. Och sedan börjar man retirera i tanken. Och där är det också väldigt fint stöd av min mamma. Som, det var någon gång när jag sa, men mamma, jag tror liksom, för att man ska kunna satsa helt på att skriva, då måste man känna, jag dör om jag inte skriver. Och då sa min mamma, kanske. Eller så är det så här att, man känner det när man står mitt i det. Man kan inte känna det på avstånd. Mm. Och sedan 6 månader senare stod jag ju mitt i det och kände, jag dör om jag inte får skriva. Så jag tänker ofta så i livet. Det är så lätt att tro att stora amerikanska bolag är på det här sättet, eller handelshögskolan är på det här sättet, eller Italien är på det här sättet, eller Ryssland är på det här sättet. Men det är något helt annat att stå nära. Och varenda gång som jag tänker, vad är det där? Är det kanske någon som säger någonting och tänker man, vad är det där? Då tänker jag, nu står jag nog inte tillräckligt nära. Jag måste gå närmare för att se hur det är där.
Ja, måste undersöka hur det är.
Precis.
Ja. Ja, men vad spännande. Och nu är du ju mitt uppe i det här, kan man säga.
Ja.
För utbildningen är klar och sen då?
Under sista året på utbildningen så skrev jag en novellsamling. Det är en relation om relationer, men också om mycket friluft och sport. För jag hade ju då i Genève möjligheten som man har i Schweiz, att man har bergen och naturen precis intill. Och jag är ju inte rädd för att prova nya saker, jag tycker det är väldigt roligt att vara sämst. Så att jag provade ju på allt, jag var uppe och isklättrade och gick över glaciärer och började... klippklättra och paddlade kajak utanför Tromsö. Och jag höll på med massa sådana där roliga saker. Så det vill jag på något sätt fånga. Jag tycker också om människor som är på en plats där de inte ska vara. Och det, när man börjar med sådana saker när man är över 30, då finns det de som kan väldigt mycket och så finns det de som jag som är väldigt
som
nya.
Som provar nytt.
Ja, precis. Så då började jag skriva den. Och Fick väldigt fin respons från förlag och intresse för den. Men kom till ett läge där jag gjort slut på mina besparingar helt enkelt. Mm. Så hade 13 000 kronor kvar på kontot. Och i den vändan...
Från att ha haft ganska gott, god lön kan jag tänka mig.
Ja, haft, väldigt tacksam för all den lön som jag har fått från Procter som har gjort att jag har kunnat satsa heltid på det här under de här då, vad då var 3 åren. Mm. Så det är jag jättetacksam för. Och då hörde ett företag som heter My Safety Försäkringar av sig. Och de har en försäkring mot eller hjälper folk som har blivit ID-kapade och nätbedrägerier. Så en jättefin försäkring. Och hade gjort lite publikationer tidigare. Till exempel med stött prinsessa Sofia och prins Carl Philips stiftelse mot näthat och publikationer kring det. Och nu hade de en idé om just om spänningsromaner och sa, vi tycker det är så konstigt, det finns så många fantastiska spänningsförfattare i Sverige. Och ID-kapningar är ett av de vanligaste brotten i vårt land, men det är ingen som har skrivit om det. Och nu har vi hört av oss till några författare och frågat om de vill skriva om det, men de är väldigt, väldigt dyra allihop. Så jag undrar om du med ditt nätverk känner någon som skulle kunna skriva om det här. Mm. Och då sa jag med en gång, ja, det kan jag göra. Och då träffades vi och pratade om det, så kändes det bra på båda sidor. Och så frågade jag om hur de hade tänkt kring förlagsbiten då, med ta in en redaktör och språkgranskare och korr och tryck och allting sådant. Och då sa de, ja nej, det har vi inte tänkt närmare efter på. Har du något förslag? Och då sa jag, ja, jag kan göra det. Jag kan starta ett förlag och så kan jag ta hand om det med. Så det var jättekul att det har varit en dröm att arbeta med dem. Det har gått undan när det har gått snabbt. Ja. Vi slöt avtalet 1 mars. Då började jag en väldigt intensiv researchperiod.
1 mars?
2020.
Förra året.
Ja. Förra året. Mm. Och de öppnade sina hela kontaktnät och jag fick tillgång till deras medarbetare som jobbar med de här fallen varje dag och deras kunder och experter som har hjälpt dem att utforma sina produkter. Så jag fick verkligen mycket kontakt på för precis det som jag sökte efter. Och då skrev jag då den här spänningsromanen om Alexa som blir ID-kapad.
Som jag har här på bordet. Jag sitter och liksom vill fingra på det. Den heter Övertaget.
Precis.
Och har också gått som följetong i Expressen.
Precis.
Var det så?
Ja, precis.
Ja. Ja, nu får vi göra lite reklam för din bok här. Nej, men det är ju jättekul. Det är liksom den första i sitt format här då.
Ja.
Och ett förlag samtidigt. Mm. Så det händer ju väldigt många spännande saker kring dig nu, kan man säga.
Ja, det är jättekul.
Ja, och nu sitter du här.
Ja, nu sitter jag här. Ja.
Du, Signe, när man tittar på din karriär nu, så här långt, då har du ju en massa erfarenheter med dig av både, jag kan tänka mig, vi hinner ju liksom inte gå in på allting som har hänt, men jag ser ju det liksom blixtrar i ögonen på dig när du pratar om alla de här olika länderna och din resa. Mm. Vad är det som har varit det absolut roligaste, om du bara får säga en grej?
Det absolut roligaste har varit att skriva, att bli publicerad med en dikt. Och känna att nu, det var en dikt i tidningen Divan. Jag hade jobbat med den fruktansvärt länge. Det är en liten haiku, det är ingenting. Men för mig rymmer den en värld. Mm. Och att det är som ens barn som bara springer ut och lever sitt eget liv. Andra har läst den och kommit fram till mig. Och att den berör någon. Det var något som jag har skapat.
Ja, så att få det här att leva vidare.
Mm. Bli läst.
Mm. Att bli läst. Mm. Spännande. Men om man också tittar över hela din karriär och tänker på stunder eller karriärliv, skulle jag vilja säga. Vad är det som har varit tuffast för dig?
Jag hade en period när jag hade en chef som det inte fungerade så väl med personen i fråga. Jag kom från en mycket kompetent chef som både gav mig psykologisk trygghet och utmanade mig. Jag ville väldigt mycket och när jag sedan bytte chef så hade jag inte en automatisk broms utan jag tänkte, åh vad kul, tills jag kom till ett läge där jag helt enkelt jobbade för mycket och inte hade förmågan att sätta stopp för det.
Mm.
Och det var när man jobbar med, det var då när jag jobbade med HR, och när man jobbar med HR blir det väldigt, upplever jag, psykologiskt tungt för en, för det är människor man jobbar med. Det är inte som man kan säga så här, nu hinner jag inte med det här och det här och det här, de här papperna, de får ligga här lite, utan det är ju människor man rör vid. Och det jag flaggade det här väldigt, väldigt tidigt, men fick inte den respons och den hjälp och det stöd som jag hade behövt. Och jag tror jag tog mig igenom det, för jag hade så fina, väldigt, väldigt, väldigt fina kollegor som stöttade mig och hjälpte mig genom det. Och min slutsats som jag drog av det, det var att jag måste ta ansvar för mitt eget själv, för mitt eget mående. Det finns en väldigt fin mening som är att barn kan ha förväntningar på andra. Man kan ha förväntningar att bli skyddad och få mat och tröst. Men som vuxen så kan man inte ha förväntningar på andra. Man kan bara uttrycka sina behov och hantera om folk lyssnar på dem eller inte.
Mm.
Och det var någonting som jag i den stunden bestämde att så här vill jag aldrig må igen. Och jag kommer inte förvänta mig av en chef att den personen ska ta ansvar för min arbetsbörda, även om jag har använt allting som står i boken. Utan vad jag gjorde där, det var att jag tog ansvar på ett helt annat sätt för mitt liv. Slutade jobba på helger, slutade jobba på kvällar, och det har jag inte gjort sedan dess. Och det tycker jag, det var en tuff, väldigt
ett
tuff
uppvaknande låter det som också. Ja.
Och ett vuxenblivande ska jag säga, som när man har haft en fin sak, att man har haft väldigt fina människor omkring sig som alltid varit väldigt omhändertagande också av en själv, så är det också en väldigt fin sak att lära sig att ta hand om sig själv helt och fullt ut.
Ja, verkligen. Det där brukar jag också prata om ganska mycket, om att vi till syvende och sist så är det ju liksom vi själva som måste ta ansvar för att både bli lyckliga och må bra och hela alltihopa. Mm. Även om man ibland vill lägga över det på någon annan, så går det inte.
Nej,
vad fint. Sen så är det ju, brukar vi alltid prata om ledarskap i Karriärpodden. Och om inkluderande ledarskap. Och det moderna ledarskapet har ju vi mycket ringat in i. Women for Leaders pratar vi väldigt mycket om, vad är det och så. Men sen så har jag ett samarbete med Volkswagen Group Sverige, som skicka med en fråga varje gång som handlar, och de vill nämligen driva frågorna om, väldigt fint tycker jag, om jämställdhet och inkluderande ledarskap. Så de skickar alltid med frågan om just, och då brukar jag be mina gäster exemplifiera vad det är liksom, när jag säger inkluderande ledarskap, vad tänker du på då, på riktigt liksom, konkret, vad det betyder för dig?
Då tänker jag på ett ledarskap där man lyssnar på sådant som man inte vill höra.
Mm.
Även på sådant som man inte vill höra.
Hur, när du som har den här internationella aspekten också, skiljer det sig väldigt mycket? Hur ledare fungerar liksom, utifrån det här?
Ja, så, men jag skulle säga att människor är väldigt lika över hela världen. Det finns kulturella aspekter, men i syvende och sist så är vi människor allihop.
Mm.
Och jag tror att de flesta människor vill gott. Jag är ju utbildad executive coach då, genom Lee Hecht Harrison som proktor. Jag har alltid haft ett jättestort intresse för ledarskapsutveckling, och jag fick gå den här genom proktor då, och jobbat mycket inom dem. Och min erfarenhet är att för de flesta människor så det de gör, det stämmer i den kontext som de har byggt upp.
Mm.
Men det kan finnas att i den kontexten så finns det en liten del som har på något sätt bygger på saker som kanske inte är sanna längre. Eller som bygger på antaganden som inte har testats. Och kan man bara byta den lilla delen, så plötsligt så kan man förändra beteenden som man har kämpat med väldigt länge. Eller som man inte har kämpat med, men som har stora effekter för ens omgivning. Och man kan komma till en, utan det minsta kamp eller kämpande, så kommer man till väldigt stora förändringar i sitt liv. Och jag tror att så är det för oss alla. Vi har bara olika sådana små delar som vi mår bra av att titta på.
Ja, precis. Och det där med att lära känna sig själv och kanske också se till att man spelar med de delarna som du nu, när de behövs och inte när de ska få vila lite.
Precis.
Brukar vi, ja. jag brukar faktiskt rita upp det i, av en orkester. Att man är som en hel orkester. Och sen ska man själv vara dirigenten. Så att man så att
säga, fint.
Får de olika delarna och spelar vid rätt ögonblick. Men alla ska vara med liksom. Ja, visst är det fint?
Precis, jättefint.
Det kommer från psykosyntesen som är min terapeutkunskap. Men du, nu ska vi också ge oss in i och gå vidare med vem... Jag är ju så nyfiken på ditt skrivande. Och du berättade ju lite för mig när vi var ute och gick om hur du tänker kring när du ska skriva.
Ja.
Kan du inte berätta lite?
Det är så intressant med skrivande och berättande. För jag tänker, de går ju ihop. När jag var liten så sa min mamma ofta till mig, jag blev väldigt berörd, jag är väldigt känslig. Och så blev jag väldigt berörd av någonting jag läste och kanske grät. Och då sa min mamma, men nej, men Signe, det är bara på låtsas, det är inget riktigt. Och jag förstod aldrig den, vad hon sa. För mig var det ju värre. Det här var ju personer som jag kände ännu närmare än människor jag kände på som fanns på riktigt. För det här var människor som jag kände in i skrymslena av deras medvetande. De var redan en del av mig. Så berörd blev jag. Och nu då när man skapar eller skriver så är ju mina karaktärer då som jag hittat på. Många av dem är så kära för mig så att jag, när jag träffar någon som jag tycker är väldigt trevlig så vill jag inte bara presentera dem för alla mina vänner och min familj och så här, utan jag vill ju även presentera dem för de här fiktiva karaktärerna som jag har. Så jag sa, vet du vad? Jag håller på att skriva någonting om en familj som heter Hellström. Du förstår, det är mamma. Och så börjar jag brodera ut. Och jag tycker att det är ju det som är så underbart med att skriva, att man just får använda sin fantasi. Och den typen av berättande för mig är ju otroligt intellektuellt utmanande. Att konstruera världar, att bygga personer och sedan låta de här personerna möta varandra. Det är ju som att leka med dockor. Och jag lekte aldrig med dockor när jag var liten. Så att nu får jag göra det. Och jag får inte bara leka med den yttre sidan av en docka, utan jag får gå hela vägen in och se vad är det som händer med en person. Och jag känner liksom att jag har träffat så många fantastiska människor i mitt liv som jag har alltid berättat så många otroliga, som alltid händer otroliga saker med, och så kan man berätta om dem och de är så underbara och levande, och nu får jag liksom lägga till egna personer till mitt stora persongalleri av vänner. Ja. Det är en väldigt, väldigt fin sak.
Men är det så att många av dina karaktärer som du har i din fantasi som kanske hamnar nu i någon, kommer de ifrån verkliga sammanhang? Eller är det... Hur är det?
Nej.
Jag undrar så här, kommer jag vara med i någon bok?
Nej, du kommer inte vara med i någon bok.
Nej, okay.
Alltså, det jag tycker är roligast med att skriva är just att hitta på människor och hitta på situationer. Alltså mänskliga dilemman, mänskliga konflikter, mänskliga... Vad är nåd? Vad är tröst? Vad är förtröstan? Vad är tillit? Och i vilka situationer visar de sig och ställs de på sin spets. Så där är ju min fantasi och mitt skapande då i mina berättelser på sin spets.
Så det är verkligen så. För en del författare har ju verkligen, ibland självbiografiskt och ibland är det verkligen så här, människor som de har lärt känna som de gestaltar.
Och jag antar att det har att göra med vilken typ av berättande man är intresserad av. Jag är till exempel inte särskilt intresserad av miljöer. Så därför använder jag miljöer jag känner till. Därför har jag skrivit en hel del noveller om kontorsmiljöer. En miljö jag känner till. Eller jag har skrivit då om de här friluftsnovellerna som handlar om berg och sådana ställen som jag känner till. Så där hämtar jag från verkligheten. Och såklart har man ju författarrätten att flytta på ett hus och ett berg och kan göra lite sådana saker. Men där mitt skapande, det är mer en beskrivning. Vad jag vill, det är att jag vill skapa, och då vill jag använda min fantasi.
Vad kommer nästa bok att handla om?
Nästa bok, just nu håller vi på att skriva en långnovell som kommer på Storytel här i slutet på maj, som handlar om en kvinna som ligger på en solstol på Capri, och så ser hon en man som reser sig från en annan solstol längre bort, och så följer hon efter honom.
Och sen så
Så börjar förvecklingarna.
Ja.
Så den kommer nu på Storytel och på alla sådana Next Story BookBeat här i slutet på maj.
Gud vad härligt. Mm. Vad har du för något, så här, det finns kanske några som lyssnar som lik som jag faktiskt, men som har någon sån här dröm av att skriva. Om man vill bli författare, vad är dina bästa råd?
Ja, ta det på allvar. Mm. Ta det på absolut största allvar. Det är en så fin gåva att få skriva. Om man skriver ett ord eller om man skriver en hel bok, det spelar ingen roll. Så jag skulle ge rådet att börja skriva. Helt enkelt. Mm. Och om du skriver bäst själv, försök ta dig tiden till att göra det. Skriver du bäst när du skriver i ett sammanhang, leta efter en kurs. Leta kanske innan en hel utbildning. Man kan gå distanskurser, man kan gå kurser på sin egen tid, man kan gå kurser i klassrum förhoppningsvis nu med covid. Mm. Snart igen. Eller då en hel utbildning. Det är det ena. Och sedan är det här såklart att läsa. Mm. Läsa vad andra har skrivit och läsa både uppmärksamt och för bara att det är stora nöjen och lusten att läsa.
Ja, vi pratade lite om det också där. Men jag har just nu en period när det inte när det är svårt att koppla av. Jag har otroligt mycket att göra. Men det är ju så. Det är ju någonting fantastiskt när man förlorar sig i en bok och helt får glömma sig själv på något sätt. Det är ju en härlig känsla.
Ja, alltså, och det tycker jag, den känslan ska man leta efter och inte nöja sig med mindre. Ibland kan man ju känna, åh, nu har jag köpt den här boken, eller det har någon som har rekommenderat den, eller nu har jag börjat och då måste jag läsa klart. Mm. Jag tänker, livet är kort. Man ska läsa det som slukar dig. Och det är klart att ibland kan startsträckan vara lite längre och då kan det vara bra att hålla ut.
Ja, men det här med att lägga ifrån sin bok när man inte har, när man fastnar inte i den.
Ja.
Men vad säger du? Man får göra det.
Ja. Ja, det tycker jag absolut. Och jag tycker man får lyssna på böcker och man kan läsa och sedan kan man lyssna. Jag kommer ihåg när jag var liten och bodde i Göteborg och då lånade jag hem ljudböcker med Doris Lessing, The Fifth Child. Och läste den och sen så hade jag de där kassettbanden som jag lyssnade på någon walkie-talkie på väg till skolan och så kunde jag ta upp boken igen. Och, jag menar, nu finns det mycket...
Det är lite lättare sätt
Men liksom, det spelar ingen roll hur man läser eller skriver, bara man läser och skriver om man vill göra det.
Ja, nej, men att fylla på våra sinnen på något sätt, det är ju samma som med musik och annan konst också. Det är roligt att få prata med dig om det här. Jag har inte gjort det så ofta i Karriärpodden, för vi gör ju så mycket liksom, näringslivsfokus och business och så, men det här är ju ett sinne som vi behöver kanske ännu mer än någonsin just nu.
Ja, och jag tänker att just i business, där det handlar så mycket om människor, så har ju kultur handlar också om människor. I mina organisationer så har vi aldrig haft en mättnad på kreativitet. Det är aldrig så att vi har känt så här, men kreativiteten, den är nog full. Vi behöver nog satsa på någonting annat just nu. Vi har ett otroligt behov av kreativitet. Och att just då lyssna och lära känna från kulturen och bjuda in kulturutövare till exempel för att lära oss om hur vi kan använda kultur för att inte bara kreativiteten nödvändigtvis utan även för våra mänskliga relationer ju, som står i centrum för affärsliv och organisationer överhuvudtaget.
Ja. Nu kommer vi ju nämligen komma in på det här med och summera lite grann och också leta efter flera medskick som du vill skicka med till Paid Forward, är ju vårt nyckelord i Women for Leaders. Så att, vad jag tänker med de många erfarenheterna du har, vad är det du skulle vilja skicka med?
Jag skulle vilja skicka med att först av allt lära känna sig själv. Det finns ingenting som är så spännande och så vackert som att verkligen lära känna sig själv. Det är en vänskap som kommer räcka livet ut.
Ja, verkligen.
Ja.
Den enda.
Ja, den enda. Och det kan bli någonting väldigt, väldigt roligt. Tycker man att det är roligt att umgås med sig själv så kommer man också ha ett väldigt, tror jag, väldigt kul med alla andra. Men sen tror jag också, Diane von Fürstenberg har sagt det, att just att kunna lära känna sig själv för att också kunna vara hård mot sig själv. Och det är ju, jag tror att vara snäll mot sig själv, det är något av det absolut viktigaste vi kan göra. Men att vara snäll mot sig själv ingår också saker som att lära känna sina styrkor och att lära känna volymknappen på våra styrkor. Det vill säga, väldigt ofta så blir våra styrkor också våra svagheter. Mm. Men lär man sig volymknappen på en styrka så kommer man vara så mycket starkare än innan.
Mm. Vilken bra bild. Det ligger ju verkligen mycket i det. Mm. Och du gjorde ett exempel på volymknappen alldeles nyss.
Med handen, ja.
ja. Är det någonting mer?
Ja, det skulle jag säga. Och sedan skulle jag säga, våga gå nära. Mm. Det är så lätt att tro att saker är på ett särskilt sätt. Men är du nyfiken och är du intresserad så tjänar man allt på att gå och titta på ett närmare håll. Mm. Det kan vara mycket roligare än vad man tror. Och sedan så tror jag, jag tänker mig att det är kul, att livet är väldigt, väldigt roligt. Och jag har ju roligast med andra. Så att just att hitta, jag har fantastiska vänner i Stockholm som tog emot mig med öppna armar när jag flyttade hem igen. Jag har fantastiska vänner på alla de ställen jag har arbetat. Så att inte glömma bort den sociala delen och vänskapen. Mm. Det är någonting fantastiskt fint.
Mm. Åh, vad fint. Tack snälla Signe för att du har varit här och dela med dig. Och nu ska vi alla läsa Signes böcker. Ja. Tack snälla.
Tack så jättemycket för att du fick komma hit.
Hoppas du gillade det här avsnittet. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Signe Svensson. Och du som gillar det vi gör i Karriärpodden och Women for Leaders, du följer väl oss i alla kanaler och prenumerera på podden. Och vill du stötta oss så får du gärna gå in och stjärnmarkera och skriva en kort kommentar om varför du gillar den här podden i iTunes. Det betyder jättemycket för oss. Jag vill också slå ett slag för EQ Executive Search, searchbolaget som rekryterar moderna ledare till ledningsgrupper och styrelser med ledorden EQ och Equality. Gå in och läs mer om oss på eqexecutivesearch.com. Det var allt från Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal. Vi hörs snart igen.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.